Podplay.
Välkomna till veckans spaning med Över min döda kropp och närmare bestämt Anna Jinghede, Lena Ljungdahl och Meta Broddare. Så var det måndag igen. Är alla tillbaka, tror du?
Nej, det är ju inte alla.
Nej.
Det har jag fått erfara, den hårda vägen.
Hur då?
Ja, det innebär ju
att... Vad spännande!
Ja, det innebär ju att jag jobbar ju i, liksom i en grupp som är ganska, så att säga, reducerad sett till bemanning.
Jag fattar.
Mm. Så att nej blir svaret på den frågan.
Jag har precis anlänt mitt hem.
Du har ju inte haft det så jävla trist direkt sista veckan.
Nej, men jag har haft en äckligt härlig sommar.
Uh-huh.
Men jag öppnade upp min almanacka och konstaterade att lugnen och friden är över.
Oh.
I kombination...
Är det imorgon? Ja, nu... Är det imorgon du...
Så att säga... Jag ska på behandling måndag, tisdag. Men sen är det för fan bara att, så att säga, spänn skinkan och åk.
Ja, ja, ja.
Kärringjävel.
Just det.
Men hemmet består också till 90% av smutstvätt.
Oh.
Det är deppigt alltså.
Det är så jävla deppigt att liksom runda av en härlig semester med det. Det är som att det bara suddar ut de sista veckornas härlighet.
Fan. Ja. För varje skit i liksom strumpa man stoppar in så försvinner en dag.
Just det, så kan du tänka tycker jag när du gör det här ikväll.
Och det luktar också liksom lite, du vet, här är någon gammal blöt badhandduk, någon ihoprullad paddelbyxa.
Ja.
Att den ska få ha så gött.
Nej, jag tycker
det kanske är universum sätt att säga att nu är det nock. Nu är det nock.
Men jag tycker också att det i så fall är universums sätt att säga att du bor i helt fel land, Anna Jinghede. Du ska inte vara i det här landet. Du måste genast hitta en exit för det här.
Mm.
Alltså det är ju inte rimligt. Det är ju inte rimligt att bo i ett land där 6 månader utgörs av ett jävla mörker bara.
Ja, men mörkret må jag omfamna.
Kyla och mörker och ledverk och slask och skrapa rutor och nej, jag är inte gjord för det här, inser jag. Jag behöver få leva under bättre förhållanden. Det är inte mitt fel att jag är född i det här landet.
Nej. Nej, det är det faktiskt inte. Det kunde inte du välja. Men nog om det. Nu rullar saker och ting igång. Vardagen, träning, mathållning, tvätt. Men också podden.
Jajamän.
På ett jävligt stadigt sätt kommer vi nu dra er igenom även detta mörker.
Mm-mm. Såklart. Vi är redo för en ny säsong. Och vi har mycket på menyn, så att säga.
Det har vi verkligen.
Och först ska massa... vi... Ja, förlåt mig.
Nej, säg.
Nej, jag tänkte bara säga att först ska vi ju spana, men jag märkte att du var inte klar riktigt där, så att jag bollar så snällt tillbaka.
Nej, men jag tänkte göra en omvänd stek. Vi brukar avsluta med vad som kommer på torsdag, men när vi ändå var där och nibbla tänkte jag säga det redan nu.
Ja, men det är fel. Absolut inte. Kör.
Men på torsdag blir det knark.
Oh, tackar, tackar.
Du har ju så att säga kontaminerats... I drogtecknernas symfoni nu i helgen. Du har ju haft någon form av beredskap.
Ja, det har jag. Alltså ja, narkotikabrott är ju ett återkommande inslag så att säga. Det är ju ett stort mål nu som har av... Eller vi väntar på dom där i Örebro. Ett mål som har skrivits väldigt lite om i riksmedia, förvånande nog. För att det omnämns som ett av Sveriges största. Så att kanske får vi nibbla lite. Kan jag bidra lite med input från det, till exempel? Men ja, absolut. Knark är en stor del av mitt liv.
Men jag måste bara... Nu ska jag inte gå liksom händelserna i förväg. Men är det ett välkommet inslag i kriminaltekniken i Hedersweedens,
alltså,
vardag? Gillar du att åka på knarkbrott?
Nej, alltså det är inte en favoritbrottskategori, det kan jag inte säga. För det kommer med så mycket med det. Dels aspekter rörande den rent kunskapsmässiga. Att det dyker upp frågeställningar som jag sällan har svar på. Mm. Men sen är det ju faktiskt tyvärr ofta så att inblandade i... Låt säga att det är fråga om ett våldsbrott i en miljö där människor missbrukar hårt.
Mm.
Så innebär det ju också ett visst debackel för oss, därför att det är svårt att få utsagor från de inblandade parterna som är så att säga hanterbara ur ett forensiskt perspektiv. Mm. För att uttrycka sig lite diplomatiskt. Så det här är ofta, det här är ärenden som ofta innebär extremt stora så att säga insatser från vår sida, men som blir väldigt svårutredda. Alltså i slutändan så är det liksom svårt att kunna bevisa.
Skulle man kunna säga så här att
så.
Favoritpersonerna som du vill liksom möta på platsen, som du vill interagera med och ha som beståndsdelar, kan man hårdra det till att de antingen ska vara nyktra eller döda?
Ja, alltså det sistnämnda föredras ju i de allra bästa fall. Där känner jag mig väldigt, väldigt trygg och säker på så att säga hur jag ska hantera.
Också,
ja, det är lugnt och fridfullt och liksom, ja... Det
och
jag.
Inte bråttom.
Nej, inte
och
alls.
Det besticket gillar du ju.
Det besticket tar jag gärna upp i lådan, så att säga. Mm. Så är det.
Trots detta så blir det knark på torsdag.
Ja, men det ser jag fram emot. Det här är ju, du är ju som en jävla Pandoras ask när det gäller det här. Jag lär mig alltid jättemycket, så det ser jag verkligen fram emot.
Det kommer bli lite hur man... klassar narkotika. Alltså vad är det som gör att det blir ett farligt och hälsofarligt ämne?
Vad är det som gör att det blir farlig korv av det här?
Farlig korv, hälsofarligt ämne. Varför blir vissa preparat narkotikaklassade? Varför blir de inte det? Vad krävs för att det ska bli det? Vi ska prata lite farlighet, lite beroende.
Mm.
Och sen ska vi prata de drogspecifika beteendemönstren.
Oj, spännande.
Mm. Jag är helt övertygad om att om du får ett jobb och du åker till en adress och öppnar en dörr, så kan du någonstans i höjd med dörrmattan avgöra vilket preparat som konsumeras.
Gud, ja. Absolut.
Ja, det ska vi prata om på torsdag. Men nu jävlar i min lilla låda ska vi spana. Är du beredd?
Jag är så redo.
Kära damer och medmänsklighet. De senaste dagarna har jag levt så som på moln här hemma. Och det är för att jag har haft Mamacita på besök. Jag har också haft Mamacitas dugliga assistent
Mamacita.
På besök. Mamacita är en person som nyligen har kommit in i mitt liv. Och hon heter egentligen Lisa. Och Mamacita som är till hälften från Mexiko, har bland många trevliga, fina, härliga egenskaper som gör gott för själen, en oerhört trevlig kunskap för min del, och det är hon lagar överdänga god mexikansk mat. Det är också en av huvudanledningarna till varför jag försöker locka hit Mamacita så mycket som möjligt. Därför att jag är en person som gläds åt god mat. Jag är en person, och det har jag nämnt förut, tror jag, som gläds åt maträtter som har ett namn. Maträtter i min värld är inte en riktig maträtt om den inte har ett namn. Det kan vara, det skulle kunna förstås vara Flygande Jakob, men det är inte min favorit. Men det är ett bra namn. Det kan vara skomakarlåda, Thousand Island sås, sådana där saker som har namn. Och sen så finns det förstås maträtten som är att man kastar ihop alla goda grejer som finns och lägger dem på tallriken och äter upp det. Den har inte ett namn annat än vad huset förmår. Och när det kommer till Mamacita och den dugliga assistenten Mills, då vet man att vad huset förmår är väldigt mycket, så man kan slappna av även där. Så eftersom Mamacita har varit här och den dugliga assistenten Mills har varit bredvid och jobbat som chef, så har jag fått äta oerhört god mat i dagarna tre. Som ett dignande gästabud i Nyköping anno 1200. Fantastiskt om Nyköping låg i Mexiko. Vi pratar att man har fått stoppa i sig huesrangeros. Vi har pratat pico de gallo. Vi har pratat olika sorters rojos, röror och allt annat gott på denna jord. Mycket patatas. Och vi har pratat om mat medan vi har ätit mat. Och vi har pratat om nästa maträtt medan vi har suttit stinna och proppmätta som tunnor. Vi är foodies. Och foodies är ett eget släkte. Och det är ett släkte som jag med stolthet hävdar att jag tillhör. Och när vi då satt här nu, tre foodies, och pratade om maträtter med namn och satt och googlade hur de såg ut medan vi åt en annan maträtt och redan stoppmätta, då kom jag att tänka på en person i mitt liv som jag har känt sedan tidigare och som man kan kalla i det här fallet antikrist. Inte moraliskt eller etiskt, jag utan matmässigt. Det är en person som på riktigt sa till mig, om jag kunde äta ett piller istället för att äta en måltid så skulle jag vara lycklig.
Hell no.
En person som kombinerade näringsämnen på tallriken så att det låg broccoli på ett håll, det låg torr men kokt förstås pasta på ett hörn och sen så låg det lite andra olika typer av proteinvaror i ett tredje hörn. En person som helt enkelt åt matpyramiden. Och jag undrar hur ni förhåller er till det här med matglädje, att vara foodie, att njuta av maträtter med namn, att ha tankar på att ersätta mat med piller och vad det gör med livet när det finns god mat, folk som kan laga mat, tankar på mat helt enkelt, smaker. Det vill jag att ni ska reflektera kring. Ha det gött. Bon appétit. Adjö.
Adjö. Oj. Jaha, är du... för det första mexikansk mat.
Ja, fint.
Är inte det ett av de bättre köken?
Jo, absolut. Älskar. Är du en mamacita?
Alltså... jag vill ju säga ja. Jag är en foodie skulle jag nog vilja hävda. Men absolut, jag skulle vilja vara en mamacita av den enkla att mexikansk mat är så jävla god. Den
fast först, vänta nu. Vänta. Du är en foodie, säger du. Alltså, vi har åtskilliga gånger mötts i ett telefonmöte eller en podd. Och där jag har hört att jag har ätit en halv liter pekannöt till middag, till exempel. Det här, då är du jävligt selektiv foodie i så fall.
Ja, då får du nog definiera vad betyder foodie för dig. För att då har vi tolkat ordet olika. Vad är en foodie då?
Alltså, för mig utifrån dels det hon beskriver, men det jag också så att säga väger in i begreppet är ju att en foodie är en person som avviker från den gängse normen hos människor och relationen till mat. Det vill säga att mat är någonting som man måste ha för att överleva. En foodie ägnar sig åt mat som en stor del intressebaserat skulle jag vilja hävda. Så att mat är något mycket, mycket mer än någonting du behöver för att överleva och leva. Alltså, för i min värld så skulle inte en foodie till exempel kunna langa fram en fryst Karins lasagne på lunchbordet på jobbet till exempel.
Nej.
Så är du en foodie?
Jag tror jag slutar lyssna någonstans med gängse norm.
Faktiskt. Okay. Vi backar tillbaka bandet. Du kan vara en foodie. Förlåt.
Nej, så här. Skulle jag vara en person som hellre skulle vilja ta ett piller för att bli mätt och slippa mat? Nej.
Nej.
Jag är en njutningsätare. Jag äter det jag är sugen på vid varje enskilt ögonblick. Om det är en någonting som jag har stått och lagat i 3 veckor eller 2 liter pekannöt framför soffan.
Just det.
Det är min definition av foodie. Jag är en njutningsätare. Jag skulle aldrig byta ut det mot ett pillerjävel alltså. Fy just fan det, vad fattigt.
Det kanske var jag som var lite för snabb att värdera så att säga själva innehållet i måltiderna där som jag hört talas om ibland.
Alltså jag tycker ju så att säga att 3 liter pekannötglass framför tvn kan ju vara den absolut bästa middagen som någonsin har frambringats. Och inte helt förvånande så är en luststyrd människa även här. Det kanske inte kommer som en chock.
Det förvånar mig inte ett dugg.
Men jag skulle säga så här, om jag till exempel ska resa någonstans, New York, utomlands, vilket jävla ställe som helst, så när min research, jag är ju också en reseledare slash researcher när vi åker någonstans.
Just det.
Och jag börjar nästan alltid med restaurangbokningar.
Mm.
Och det säger en del. Alltså jag måste säkerställa så att man inte går någonstans i något jävla kvarter och så börjar bli hungrig och så får man bara ta av de här skitställena som är på något. Utan jag vill ju när jag reser från Sverige veta att vi har bord på La Esquina.
Du vill ha premium så att säga. Du vill ha...
Nej men... Det kan vara korvkioskbaserat, men då ska du fan, då ska veta att det är gott.
Ah.
Alltså att maten är en stor del av resan.
Mm-hmm.
Att hungrig dra runt på någon av turistgågatorna och hoppa in och få sig något jävla skit. Det tycker jag inte är lika kul.
Men kan du inte uppskatta en sån upplevelse likväl? Eller är maten så central så att även om det är ett härligt ställe, härlig personal, härlig miljö, så kan det aldrig kompensera för att maten inte var liksom tipptopp?
Jo, absolut, det kan det. Men det är väldigt sällan de ställena ligger på turistgågatan. Det stället hittar du inte på Västerlånggatan i Stockholm.
Ja, jag fattar. Jag
det förstår. Kan väl lugnt kosta till. Däremot så kan jag verkligen njuta av en ruffig korvmoj på andra sidan stan om den är cool på något sätt. Det kanske har fin street art på sig. Men jag vill inte bli magsjuk, där går gränsen.
Nej, men det är väl ändå någon slags lägsta nivå. Men jag, alltså jag kan verkligen hålla med dig här. Det jag konstaterar när jag funderar på min egen relation till mat och måltider och allt det här, det är att jag tycker ju under stund om det är ganska härligt att laga en god middag. Även om jag lagar mycket, mycket mindre mat idag än för kanske 10 år sedan. Av tidsmässiga skäl. Jag hinner inte lägga så mycket tid på matlagning. Däremot så inser jag ju att jag ofta, när jag väl har investerat tid, inte tar mig tiden kanske att avnjuta måltiden så som man kanske borde egentligen. Det känns som att måltiden går ofta väldigt fort för mig. Jag är alltid på väg någonstans eller har tankarna på vad jag ska göra efter eller programmet jag ska se på tv. Och samtidigt så behöver det inte vara liksom... en fine dining som på något sätt får mig att älska en måltid. Alltså jag kan uppskatta lika mycket en hemmagjord tonfiskbaguette i solnedgången på Mellby strand eller en korv som har grillats över öppen eld vid en fjällstuga i Sälen, så att säga. Det kan skänka mig lika mycket dopaminpåfyllning som en så här jätte fancy krog i de finaste kvarteren i, vad vet jag.
Det har ju också att göra med vilka man är med och sinnesstämningen och utsikt. Fan, ett ägg som man har haft i botten på ryggsäcken uppe på toppen av ett berg, det kan ju vara det godaste du någonsin har.
Ja, faktiskt.
Kan jag bara få säga, eller prata om en sak som vi diskuterade när du och jag var ute i skärgården i somras.
Aha.
Apropå synen på oss som människor. Vi tror ju båda två att folk tänker att jag kanske är den som är mer picky med mat. Och du, och folk kanske tror att du är en, så att säga, det är inte så noga allätare. Och du har ju också den bilden på dig själv.
Har jag det? Men, ja, kanske jag har. Jag är ingen mamma.
Ja, men lite så.
Nej.
Ja, men jag kan äta allting. Alltså att du inte skulle vara så picky. Men efter att ha liksom, så att säga, levt med dig.
Ja.
Och jag har ibland så här försökt få dig att äta. Så nej, det där, den konsistensen kan jag inte äta. Nej, det där är lite för surt. Det där är lite för... Nej, det där är inte min grej och så vidare. Men det är bara roligt att se. Utifrån personligheterna så är det nog... Då borde det nog vara så. För jag äter ju verkligen allt. Utom att jag inte äter... att jag är vegetarian.
Men det tycker jag att jag gör med. Utom inälvsmat typ. Det undviker jag. Och surströmming. Ja. Ja, det kanske är så. Kan du komma på... Har du några konkreta exempel?
Nej, men vi pratade om det här när vi badade någon gång. Eller när vi nu satt på... Att det var roligt att det är... För jag kan själv tänka så här, jag är nog den som är picky och Anna inte. Men det är så här, ja men ta ett glas, inte vet jag, lime, nej, lime i vatten funkar. Det,
ja, men
smoothie,
det
nej, smoothie. Jag har
nej,
lite svårt jag inte. Att svälja smoothie.
Nej, tjock, kvalmig frukt. Nej, för fan, det gillar jag inte. Limevatten är inte heller superförtjust i, då tar jag hellre klint.
Vad sa du, plankstek?
Nej, limevatten. Men alltså, får jag bara fråga så här,
lite fel.
Är man en dålig människa om man ändå kan känna viss uppskattning till konceptet måltidspiller? Ibland, så att säga.
Är man en dålig människa?
Ja, alltså,
du tyckte att du spände lite långt på värderingskontot nu.
Ja, men det känns lite som att det är två läger här. Det är liksom en skiljelinje mellan mamacita och måltidspillret. För att jag kan absolut erkänna
antikrist.
Att jag...
Antikrist.
Ja, jag är nog fan ta mig en antikrist då emellanåt.
Ja.
Till exempel igår när jag var... Jag har ju haft beredskap i helgen. När man jobbar och jobbar och jobbar och känner, fan, vi måste bryta nu för att få i oss något att äta. Men samtidigt så vill vi ju hem innan liksom gryningen till Örebro igen. Då hade det ju varit kanon och bara... Ja, men vänta, jag går och hämtar varsitt måltidspiller i bilen.
Ja, men
det var grymt.
Jag kan absolut se tillfällen där man är en pillermänniska.
Ja.
Jag som dessutom är lite blodsockerkänslig. Hade jag kunnat peta i mitt piller så jag hade fått upp på några steg.
Ja.
Så att jag inte har fullt så många horn i pannan. Då hade man ju velat haft en liten tablettask med sådana där krumelurpiller. Som så att säga kan bryta.
Just det. Fast man skulle
men
ändå...
inte ersätta allt.
Nej, man skulle ändå...
Fan vad deppigt att åka till en fin restaurang i New York och sen när du väl har slagit dig ner och så kommer tallriken och så ligger ett piller på tallriken.
Ja, nej, det är lite deppigt. Och samtidigt så skulle man ju vilja att om någon nu funderar på att utveckla sånt här piller, man skulle ju ändå vilja så att säga kunna uppnå känslan av att precis ha avnjutit en filet mignon eller någonting. Alltså det är ju också en... Oh. Det är ju mer än bara smakerna, menar jag.
Ja.
Och kan vi prata lite om det? Ja, förlåt.
Nej, men jag tänkte gå vidare till det här med namn. Men kanske inte var klar.
Nej, men alltså jag tycker att jag skulle vilja prata lite grann om liksom vad måltiden är. Alltså vi är inne på nu att det är en bra grej för att få i oss näring och ett absolut måste för att överhuvudtaget liksom leva. Men det är ju faktiskt också ett tillfälle för både liksom gemenskap och njutning och samtal och oral funktion, inte minst, och oral dysfunktion, framkallande av minnen och en massa annat.
Ja.
Eller hur?
Så får man inte äta? Ska jag bara ta en... När jag låg på sjukhus länge och inte fick äta...
Mm.
Jag fick sån här, de kallade det för tarmvila i 2 veckor.
Mm.
För att min mage var så sönderstrålad. Så de sa att äter du nu så riskar tarmarna bara...
Ja, just det, brister eller...
Gå sönder. Ja. Så det är tarmvila för dig, 2 veckor.
Mm-hmm.
2 veckors näringsdropp.
Ah.
När det är liksom inget fel på tänder och mun. Man skulle kunna äta.
Mm.
Men du får maten i näringsdropp istället.
Mm.
Jag blev fan i mig psykiskt sjuk på kuppen. Jag låg och hallucinerade och drömde om, och låt mig nu säga hur hjärnan funkar. Det var bara väldigt kolhydratrika saker som min hjärna skrek efter. Jag drömde om kanelbulle, pannkaka, flottig pasta och sånt där som hjärnan då skrek efter. Och sen så tittar man på den jävla näringsdroppen och då tänkte jag så här, nej men FIFA. Det slutade med att sköterskan Sirpa, hon kom in med en sån här tablettask, Fruxo tablettask. Mm. Och så fick jag tugga på några av de här röda, sega godisbitarna. Och sen när jag tuggat en stund, då höll hon fram handen och så fick jag spotta ut den. Jag fick absolut inte svälja.
Gud.
Men för att få lite tuggmotstånd och någon form av smak i munnen.
Ja, för det här tycker jag är intressant, om inte annat ur ett rent odontologiskt / medicinskt perspektiv.
Mm-hmm.
Alltså tuggning, tuggfunktion har man förstått fyller en väldigt, väldigt viktig funktion. Bland annat för våra minnesfunktioner och våra kognitiva förmågor. Man har alltså testat på råttor bland annat. Nu är det här ganska länge sedan jag hörde om den här studien, men jag tror att det gäller fortfarande. Man drog ut tänder på råttor. och testade deras minnesförmåga före extraktionen, alltså uttagningen av tänderna, och efter. Och före, när råttorna hade kvar alla tänder, då kunde de hitta sin väg ut ur en labyrint utan några som helst problem. Men när tänderna var utdragna så kunde de inte längre göra det. Och då förstod man att det här med tuggförmåga, ja visst är det märkligt. Eller intressant. Jo, att det påverkar våra kognitiva förmågor, och därför så har man ju också kan dra paralleller till bland annat våran population av äldre människor i befolkningen. Vad innebär det för dem att förlora tänder tidigt i livet och inte få dem ersatta? Och utöver det rent liksom mekaniskt kognitiva relationen så är ju måltiden också förknippat med minnen. En äldre människa, för en äldre människa kan det ju räcka att se en rödbeta på en tallrik för att minnet av intaget av en kalops en sommarkväll vid landstället för 50 år sedan ska väckas till liv. Alltså det är så mycket mer än bara någonting vi gör för att liksom överleva. Och det tänker vi inte så mycket på. Eller hur?
Men det låter helt... Alltså jag ifrågasätter dig till 0%.
Jag ska leta rätt helt, på den där studien. Så
det
ska
låter
få se.
Helt sinnessjukt att en råtta som man drar ut tänderna på helt plötsligt inte hittar.
Men visst är det. Jag kan inte
då
förklara
tänker
det.
Tänker på den här gamla barnsagan när man skulle labba på spindlar. Och man fick, alla barnen fick låna hem en spindel var i en vecka. Och så skulle man komma till... Men det är någon saga. Det är nog inte, har inte hänt på riktigt.
Den är hittepå.
Men då fick man ha spindeln hemma en vecka. Och så skulle man komma tillbaka. Och sen så redovisa för skolan vad man har lärt sig om spindel. Liksom. Ja, den har så här många ben. Den sover på natten och så vidare. Då var det en av ungarna som tog ut sin spindel ur burken. Och sen så la den på bordet. Och ryckte den av alla benen på spindeln. Och så sa han så här. Höger! Vänster! Och så tittade han på klassen och så sa han, en spindel utan ben hör inget. Det är väldigt, väldigt roligt. Är du säker på att det inte är någon sån studie du har läst?
Jag är helt 100% säker på att vår tuggförmåga och förmågan att känna smak av en krydda, att se vad som ligger på tallriken, att liksom uppleva doften av nybakt bröd, att alla de bitarna fyller extremt stor funktion för oss. Evolutionärt och överlevnadsmässigt.
Ja, men det tog mig 2 veckor att bli sinnessjuk för att jag inte fick äta. Så att jag köper det till 100%.
Spännande.
Vad händer då om man tuggar tuggubbe? Blir man super?
Det ska jag tala om för dig. Det finns det också forskning på. Och där har man tittat på unga människor eller ungdomar som tuggar tuggummi, och där har man faktiskt kunnat se att deras minnesfunktioner och skolprestationer är bättre än icke-tuggande unga människor. Det finns sån forskning också. Absolut.
Och jag som hatar tuggummi, det förklarar så mycket nu.
Det gör inte jag heller. Faktiskt. Nej, okay. Så ofta. Men det har betydelse för oss och våra neurologiska funktioner helt enkelt. Men du var inne på det här med namnen. Det måste vi ju faktiskt ägna några minuter åt.
Hon pratade om att hon pratade att hon gillade maträtter som har namn.
Ja. Just det.
Och där slog det an någonting i mig. Aha. För att om man tittar i min receptbok. Om jag är hemma hos någon och äter ett extra gott bröd. Eller någon som gjorde någon god drink. Eller så. Och då vill man gärna ha med sig receptet. Och jag gillar inte så. Ja, men jag messar det till dig. Nej, jag vill ha det skrivet på ett papper. För jag vill ha det i min receptbok. Jag har en pärm med plastfickor där jag stoppar in. Den gör mig glad.
Ja, okej.
Utvecklarna.
Det är väl alltså vadå? Du kan väl lika om du får på ett sms, du får bara skriva in det i din perm då, mammasitas vegetariska, vad vet jag.
Nej, jag vill ha personens egna handstil.
Ja, det är det som är grejen, ja. Just det.
Och där älskar jag när Nej, men ja, om de inte gör det själva. Men döm om min förvåning, om jag bläddrar i mitt receptblock nu så har jag recept på saker som har namn och där det fanns ett namn redan för dem. Så att i min receptbok så har jag ett recept på ett fantastiska små kakor. Och rubriken har då personen som har gett mig det här receptet skrivit farmor Bosses kolakakor.
Det är ju härligt.
Förstår att jag älskar den här kartan två gånger så mycket. Då är alltså den personen som har skrivit receptet till mig har ju någon då uppenbar. Och sen så har jag ju, i min, och om de inte döper dem själva så gör jag själv. Så jag har till exempel Kalinas kladdis. Det är liksom en kladdkaka som Kalina kan laga som ingen annan kan. Jag har också Kalinas tomatsoppa. Men det är extra roligt om de skriver receptet och då är det liksom så här farmor Berits, inte fan vet jag, toskapaj eller så. Jag vet att, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men jag har lagat någonting hemma hos Meta någon gång. Där, för hon har ju liksom namnat allting. Mm-hmm. Varenda jävla grej man äter har ju ett namn. Och jag älskar, jag ställer mig ledet till de som älskar mat lite mer om de har ett namn. Gärna efter den personen som kom på receptet från start.
Alltså jag kan, det här kan jag uppskatta, det här resonemanget. Alltså. Mm-hmm. Det, ja, men det här
kunde man inte se komma.
Tycker jag känns trevligt alltså, att kunna då förknippa en viss måltid med, för det är ju också en fråga om ett möte du har gjort med en person, eller du har blivit bjuden kanske på den här rätten eller kakan då hos någon. Men jag skulle ju önska, om man fick skicka med en liten brasklapp där, att man kanske kunde välja ett namn som inte skapar liksom debackelsen när det ska liksom föras vidare. Jag tänker genast på recept som biff stroganoff, eller är det stroganoff? Jag tänker på filé Oscar, eller är det filé Oscar? Alltså att de kanske kan välja ett namn då som inte, så att säga, det blir, uppstår kontrovers kring.
Men have we met? Om den heter filé Oscar så kommer jag säga filé Oscar. Jag kommer stava den med tre A då.
Men så tänk, kan du hålla med om att det också finns rätter som skulle må bra av att få namn? Jag tänker på blodpudding till exempel. Det skulle kanske vara en rätt som skulle må bra av att få ett namn som är lite avdramatiserat. Raggmunk kanske också.
Blodpudding skulle då kunna vara farmor Busses innanmäte.
Ja, just det. Kärlknölen. Skulle den kunna få ett namn? Det är ett deppigt namn, menar jag. Det är ju inte en rätt som man känner direkt att man kickar igång på alla cylindrar på. Mm. Oj, 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 vad gott det ska bli med kärlknöl. Det känner man inte. Den skulle må bra av att heta något lite, ja, frestande.
Isterband låter ju också deppigt. Det är inte så ofta jag äter det, kan jag i och för sig säga. Det är så.
Men kan det vara därför som Janssons frestelse heter Janssons frestelse? För att man blir lurad helt enkelt och man förleds att tro att det här, vad gott, det här låter, vad säger man?
Kanske, jag är lite nöjd med att det finns en Lena-drink.
Ja, det förstår
och
det, jag.
Och bara för att ni ska förstå där ute, det är alltså en drink som jag då ger mig själv varje fredag och sen har den spridits lite i Facebookgruppen som några tjejer hostar, som heter Över min döda kropp. Eftersnack och diskussioner. Och den sålde ju slut på Rival när vi hade vår livepodd där.
Så roligt.
Men jag vill bara säga så här, jag har ju inte döpt den här drinken efter mig själv. Jag måste ändå så här, jag kände mig nödgad att meddela detta. Det. Jag var alltså på en flatklubb tillsammans med några kompisar. Och den kvällen till ära så fanns det en drink man kunde beställa i baren som hette Lena. Vilket jag då gjorde eftersom jag tyckte det var kul, eftersom jag hette Lena.
Ja,
och så drack jag den och så var den ju så pissegod. Så då var jag tvungen att fråga bartenden, vad är det i? Och sen den dagen har jag då haft den. Jag har ju inte så att säga döpt en drink efter mig själv. Vilket
det här tyckte jag för sig var en onödig information. För jag tyckte nog ändå det var lite kul att leva i tron att det här faktiskt var Lena Citas drink så att säga.
Ja, men jag kan inte få en egen liten rackare.
Oj, det här var ju ett kul tema tycker jag.
Det är jättekul, men man blir lite hungrig.
Ja, faktiskt.
Blir man inte det? Apropå food, jag tryckte i mig en bar här precis innan för att jag inte skulle vara sur under så att säga, arbetspasset.
Får jag bara fråga, food, alltså, är det ett begrepp som ersätter det forntida så att säga, gastronombegreppet?
Alltså, jag är tunn här, Anna.
Ja, jag med, känner jag. Alltså, det var nytt för mig. Jag har hört talas om det här begreppet. Jag tror det var i Suits. Serien Suits. Aha. Där stiftade jag lite bekantskap med det. Men i övrigt så tror jag aldrig liksom hört talas om det. Så.
Tänk om foodie bara är en person som äter mat.
Just det.
Det kan ju faktiskt vara så att vi bara det. Så att säga förde bakom ljus.
Ja, det här får vi gå till botten med, Lena.
Jag tror att det är en sån här Instagram-grej, är
det
inte det?
Ja, det känns lite så. Jag känner mig så gammal bara, det är det tror jag, när jag hör de här begreppen.
Låt oss minnas att jag var nere på, jag bodde på MJ's i Malmö.
Mm.
Och bevittnade en, som jag tror också skulle så att säga sälla sig till foodie-gänget.
Mm.
Men hon ägnade ju alltså i runda slängar 30 minuter av sin frukost. Som tog 32 minuter sammanlagt, för det tog henne 2 minuter att slurka i sig den. Att placera saker på ett bord. Jaha. Så att det skulle vara snyggt på Instagram.
Ja, just det. Ja.
Nej, men på riktigt. Nej, men hon gick och bytte den gula juicen till en grön juice. Och sen så la hon en solroskott på någon sån där. Och då var jag tvungen att filma henne. Eftersom jag har en förbläst för att filma folk. Och sen så la jag ju också ut detta liksom rigget.
Mm.
Varpå vi hade ju en jävels massa följare som då har tömt internet och hittat slutbilden. Så jag fick ju också se slut, så att säga, arbetet efter 30 minuters jobb.
Det är ju så
roligt. Är hon
roligt.
En foodie eller är hon bara galen?
Nej, men det där måste ju vara någon foodie då, tänker jag.
Ja, ah, okej.
Okay. Hon äter ju inte. Hon tittar ju bara på maten.
Nej, just det. Hashtag no filter foodie.
No filter no foodie.
Nej.
Non foodie.
Ja, får släppa.
Är det där får vi reda ut. Men hörni, innan vi släpper er så ska vi också bjuda på lite samhällsinformation.
Och då... Men du sa i förra avsnittet att du skulle sluta med det.
Just det. Innan vi släpper er så kommer vi inte bjuda er på någon samhällsinformation. Ni vet vad ni ska göra, var ni hittar oss och vi kommer att höras på torsdag igen.
Och då blir det knarsch.
Då blir det knarsch för hela konkarongen. Och tänk på det nu i veckan när ni lagar era måltider. Att det ska... smaka gott, se härligt ut och bjuda på en härlig gemenskap och upplevelse runt matbordet.
Och om du inte tuggar ordentligt så kommer det strax därefter gå rakt in i din köksvägg. Så att jag vill att du tuggar ordentligt på din mat. Det var bra. Ha det bra!
Ha det bra! Hej!
Bye!